Paul, thank you so much for having me and my husband here today.
Tack så väldigt mycket för att ha mig och min man här tillsammans med er idag.
It really makes my heart happy.
Det gör verkligen mitt hjärta, det gläder mitt hjärta.
To worship together with you guys.
Att tillbe tillsammans med er.
So I'm going to share about my testimony of coming from poverty.
Jag ska dela mitt vittnesbörd med er hur det är att komma från fattigdom.
My mother was a fish vendor.
Yes. Min mamma var fiskförsäljare.
And my father was a fisherman.
Och min pappa var en fiskare.
And I grew up with my five older sisters and one younger brother.
Jag växte upp med fem systrar och en yngre bror.
And my older sister, they got married at early age, ranging from 15 to 17 years old.
Och mina systrar, de gifte sig väldigt unga, från 15 till 17.
And at least two of them graduated high school.
Och två av dem så de gick igenom högstadiet.
And at my age 10.
När jag var 10 år gammal.
My mother died of illness.
Died of
illness.
Så dog min mor av en sjukdom.
And my younger brother was 2 years old then.
Och min yngre bror var då 2 år gammal.
And my father, he resorted to drinking alcohol and gambling.
Och min pappa, han hamnade in i alkoholism och spelmissbruk.
And there were times that I have to wake up after midnight and carrying my younger brother on my back, going to the market in a dark road and muddy road, picking up my father because I'm afraid that something might happen bad on him.
Och det hände gång på gång att jag måste mitt i natten ta min lillebror på ryggen och gå längs en mörk och lerig väg till affärscentret för att hämta min pappa, för att jag var rädd att någonting skulle hända åt honom.
And in schooling, there were times that I have to bring my younger brother in school.
Och också när jag gick i skolan så hände det nu och då också att jag måste ta med min yngre bror med till skolan.
And he got to sit next beside me.
Och han satte bredvid mig.
And I did that because I don't really want to make absences.
Jag gjorde det här för att jag ville inte ha frånvaro från skolan.
And there were also times that I have to go to school where I'm wearing a dress with a hole.
Och det var också gånger när jag fick gå med håliga kläder till skolan.
And I have my bag on my right arm, then my left hand is hiding the hole here.
Och jag hade väskan över axeln så här, och med den andra så försökte jag dölja där hålet.
And still smiling and pretending that it's okay.
Och fortfarande försökte le och låtsas som allting var okej.
And less than a year,
mindre än ett år senare,
my father found a new living partner.
Så hittade min pappa en ny livskamrat.
And eventually he moved to the house and to the place of the her new woman.
Och efter en stund så flyttade han till det hus där den här nya kvinnan bodde.
And leaving me behind to the care of my older sister.
Och han lämnade mig för att bli omhändertagen av mina äldre syskon.
And my little brother to my other older sister.
Och lillebror så fick vi också hjälpa oss åt att ta hand om.
And I shared a small room with my sister's children. We are like sardines packed in the small room.
Och jag delar rum med alla mina syskon och vi var som sardiner packade i ett litet rum.
And we sleep on the floor made of bamboo.
Och vi bodde på ett vi hade golvet var gjort av bambu.
And my clothes are placed inside a curtain.
Och mina kläder de placerades in i en liten box.
I went to school and I helped her sell fish when there are no classes, and after classes, or sometimes if the need arises.
Och jag gick till skolan, men jag hjälpte till med saker som skulle göras när det gavs möjlighet till det.
And I stayed there until I graduated elementary.
Och jag var där tills jag hade gått genom grundskolan.
And at age 13,
när jag var 13 år gammal,
I worked in the bake shop that my aunt managed in another province.
Så arbetade jag i ett bageri som min moster hade på en annan provins.
Oh, I packed some bread, if not sauce lady.
Och jag packade bröd och ibland var jag också försäljare.
And I stayed in a room with other workers in a bunker bed. We sleep in a bunker bed.
Och jag bodde där tillsammans med andra arbetare i sån här hög- och lågsängar.
And I studied in the day and I work in the night.
Jag började på dagen och så arbetade jag in till natten.
So even in a very very sick situation physically, I got the fever with 39 degrees, I still have to work.
Och när jag blev sjuk, när jag hade 39 graders feber, så måste jag ändå arbeta.
And this working situation caused me illness, so I couldn't really handle it anymore.
Och den här arbetssituationen, den gjorde att jag blev sjuk, så jag klarade inte av det här längre.
So after around 1.5 years,
så efter 1.5 år ungefär,
I moved back to the province and I got to stay with my other sister.
Så flyttade jag tillbaka till min ursprungliga provins och jag fick bo hos min andra syster.
And since they only have one room for themselves because they have children, I got to sleep in a bamboo chair.
Och eftersom de hade bara ett rum och de hade andra barn, så sov jag i en bambustol.
And there were actually nights during rainy days that it's quite hard to sleep uninterrupted because our roof is made of coconut leaves and it's leaking.
Och det var speciellt när det var regntid, så var det lite svårt att sova ibland, för de taket var gjort med kokosnötsträdets löv, och det läckte.
And I stayed there also until I graduated high school.
Och jag bodde där tills jag skulle börja min utbildning.
And after graduating high school, I was around 16, 17 years old. One of a distant middle class relative from another province looked for someone that they could help to send to college at the same time work in the house of her child.
Och när jag hade gått igenom och 16, 17 år gammal, så var det en annan, who was that?
Another province.
But who did send you there?
I went there. I decided to go there.
Okay, ja, så gick jag till en annan provins för att få möjlighet att utbilda mig samtidigt som jag behövde arbeta.
Yeah, and I worked there in return of them paying for my school fee and tuition fee.
Och jag arbetade, och på det sättet så betalade de för mina studieutgifter.
And I studied elementary teacher education for 4 years.
Och jag började på en lärarutbildning, lågstadielärarutbildning som tog 4 år.
But after 2 years, I wasn't really welcomed anymore.
Men efter 2 år så var jag inte längre välkommen på den utbildningen.
Because I refused to grant one of the requests.
Därför att jag vägrade att tillmötesgå en av deras krav.
That I would surrender my faith in Jesus and become a Catholic.
Att jag skulle överge min tro på Jesus och bli katolik.
Because her daughter and the husband is a Catholic leader and they want me eventually to become a leader of the Catholic Church instead.
Det var där jag bodde, så de var katoliker, och de ville att jag skulle bli en ledare också i församlingen där.
And my faith in Jesus brings shame to them and to the society where they live.
Och min tro på Jesus, det förde skam över dem och där de bodde.
So I moved out.
Så jag flyttade bort därifrån.
And I stayed for a while in my friend in school in her dormitory.
Så jag bodde en liten stund hos tillsammans med min vän i deras studiebostad.
Then to another pastor's house for months.
Och sen flyttade jag till en annan pastors hus och bodde där några månader.
Then another months to another pastor's house.
Och sen på nytt igen till en annan pastors familjs hus.
And then my father died before I even graduated college.
Och sen så dog min far innan jag hade gått ut utbildningen.
So I know definitely how it feels to be in extreme pain, and not just extreme, really groaning in pain and crying in pain.
Så jag vet hur det känns att verkligen ha stor smärta och att gråta ut sin smärta.
And I know how it feels to be unwanted.
Och jag vet hur det känns att vara oönskad.
And to be tossed here and there.
Och att kastas omkring hit och dit.
To be seen as an extra problem to be carried.
Och att bli sedd som ett problem som man måste ta hand om.
An extra mouth to feed.
En extra mun att mätta.
And even if I'm wanted.
Och även om någon vill ha mig.
It's quite hard for me to believe and accept that I'm being liked or someone could truly care for me.
Så hade det varit svårt för mig att tro ändå att någon verkligen kan tycka om mig och bry sig om mig.
I know how it feels to be not good enough.
Jag vet hur det är att kännas att inte vara tillräckligt bra.
No matter how hard I try, I just failed.
Oberoende hur hårt jag än försökte, så upplevde jag bara att jag misslyckades.
And I also know how it feels to be lonely and alone.
Och jag vet också hur det är att vara ensam och känna sig övergiven.
And when I needed someone that would take time to hear me or guide me, especially when I'm lost, when I'm discouraged, when I'm down, when I'm depressed, and there I am, crying by myself and talking to myself.
Och att inte ha någon att dela med när man är ensam, när man är ledsen, när man är nedtryckt, utan bara få gråta för sig själv.
And I know it feels to be prejudged also because of my poor condition.
Och jag vet också hur det är att känna mig, att människor har förutfattade meningar om vem jag är eftersom jag kommer från fattiga förhållanden.
And some people told me that I'm a poor and I'm gonna be always a poor.
Och någon sa till mig att du är fattig och kommer alltid att vara fattig.
And that I'm not gonna amount to anything.
Jag kommer inte att kunna åstadkomma någonting.
And I know how it feels to be in fear, in hopelessness and in insecurity because I have no safety net.
Jag vet också hur det känns att vara osäker, att vara rädd och utan känsla av säkerhet, för jag har inget nät, säkerhetsnät som tar emot mig.
Being without parent support.
Att vara utan föräldrar som försörjer för en.
And being constantly threatened by the flood and storms which I have to survive at early age.
Och också i det klimatet där vi finns att stå ut med dessa stormar och dessa översvämningar som jag måste stå ut med från tidig ålder.
And by the sicknesses which I am threatened.
Och av de sjukdomar som utmanar mig.
Almost having leukemia.
Jag fick nästan leukemi.
And in my heart there were times that I thought that this is the end of me.
Och i mitt hjärta så kände jag gång på gång att det här är nog slutet.
This is the end of me.
Det här är mitt slut.
If I made it to 21, I'm lucky.
Om jag blir 21 år gammal, då är jag verkligen lycklig.
And yeah, I was just so crushed and really perplexed at that time in my situation that I'm in.
Jag var så förkrossad och så utom mig i den situation som jag befann mig i.
And I was so tired actually of fighting to live.
Jag var så trött på att måste kämpa för att överleva hela tiden.
And I was so tired of my life situation.
Trött på min livssituation.
And I'm so tired of the world around me and the people around me.
Trött på världen runt omkring mig och på människorna runt omkring mig.
The poverty message was quite clear to me.
The poverty
message.
Det budskapet om fattigdom, det var väldigt klart tydligt för mig.
That I have no option.
Att jag hade inga alternativ.
I have no choice.
Jag har inga valmöjligheter.
And that there's nothing I can do to change my situation.
Och att det inte finns någonting som jag kan göra för att ändra på min situation.
So I actually run to God.
Så jag rusar faktiskt till Gud.
And as my choosing escape routes for my grip of poverty-induced depression and despair and hopelessness.
Så jag använder det som min utväg ut ur hopplöshet och depression.
And I cried out to him.
Och så jag ropar verkligen ut till honom.
I'm like a baby. I cried out a lot to him.
Jag var som ett barn. Jag grät ut till honom.
And you know when I cried out to him, I actually covered a blanket because I feel shy.
När jag gjorde det så tog jag en filt och la den över huvudet för jag var lite blyg också.
I just crying out to him and in his goodness he met me.
Och jag ropade ut till honom och i hans godhet så mötte han mig.
And I experienced his presence in my life so strongly. It's like fire that consumed the insides of me.
Och jag upplevde honom på ett så starkt sätt. Det var som en eld på insidan av mig.
And I felt his love.
Och jag kände hans kärlek.
And faith started to stir up inside of me.
Och tro började väckas på min insida.
And I found hope.
Och jag fann faktiskt hopp.
Not in what I can do.
Inte vad jag kan åstadkomma.
But of who God is.
Utan på vem Gud är.
And on what he has already done.
Och vad han redan har gjort.
And on what he can do in my situation.
Och vad han har förmågan att göra i min situation.
I graduated as elementary teacher.
You.
I graduated.
Jag utexaminerades som en lågstadielärare.
And also finish my master's degree of education.
Och också gjorde en masters som utbildare.
And I am blessed with a family of my own.
Och jag är välsignad av jag har en egen familj.
A husband and a son.
Jag har en man och en son.
To enjoy with.
För min glädje.
Yeah. And I have a house to live.
Jag har också ett hus där jag kan bo.
Thank you guys for helping us out during Yolanda.
Tack för den hjälp ni gav oss också under den här Yolanda-katastrofen.
And I get to be part of something greater than myself.
Och jag har förmånen att få vara del i någonting som är större än mig själv.
And for me, this is grace.
Och för mig så är det här nåd.
This is amazing grace.
Det här är en underbar nåd.
So when life gets tough.
Så när livet blir tufft.
When it becomes lemon sour.
Det blir surt.
And if you choose to run away.
Och om du väljer att springa bort.
I have to make an appeal in here. Please.
Så måste jag vädja till dig, snälla.
Please choose to run to God.
Välj då i så fall att springa till Gud.
Run to him.
Spring till honom.
Thank you.
Tack så mycket.
Så vi arbetar i det här den typen av situation med människor som Laila. Jag vill att ni kommer ihåg den här bilden när jag berättar. Fattigdom, det handlar om hopplöshet. Det är människor som säger till dig att du kan aldrig komma därifrån. Och till en viss del så börjar man att tro det själv också. Man tror att det finns ingen chans ut. Fattigdom handlar om sjukdom, det handlar om missbruk, det handlar om kriminalitet, våld, hemlöshet, hunger, men framförallt hopplöshet. Och det som är vår uppgift som församling, som missionärer, det är att ge hopp till människor som kämpar i uppförsbacke. Och det är därför vi finns till. När man då försöker att ta sig ut ur fattigdom så har man en kamp mot systemet. De här bilderna som ni ser bakom mig, det är faktiskt filippinska presidenter som har hamnat i fängelset. Den första är Joseph Estrada. Han hamnade i fängelset för att han plundrade statskassan på miljontals peso. Och följde sen av nästa president, en efterkommare, och det är Gloria Arroyo. Hon gjorde samma sak, hon plundrade statskassan. Och det är bara, det finns på, från högsta position till allra lägsta position, så roffar alla åt sig pengar. Korruptionen är så utbredd och det leder till naturkatastrofer, det leder till okunskap. Vi har terrorism. Det pågår politiska mord. Varje gång som det är val i Filippinerna så sker det avrättningar. Politiker som dödar varandra. Och om inte ens ledarna i landet följer lagen, varför ska jag följa lagen? Så det är en laglöshet som är helt utbredd över hela landet. Och det här leder till en väldigt stor maktlöshet av folken. Vad kan jag göra? Sen har vi också en kamp mot missbruk, kamp mot droger. Och det är ett stort problem. Vi har, som ni ser på bilden där, det är borgmästaren i Leyte där vi bor. Det är ungefär en timmes bilfärd från oss. De hade husrannsakan i hans hus och de hittade 1,5 miljon euro värde av amfetamin i hans hem vid husrannsakan. Han hamnade i fängelset och blev avrättad i fängelset. De sa att han greppade efter en pistol, men förmodligen så blev han tystad av sitt syndikat. Och det fanns högt uppsatta polismän och även en senator som nu sitter anhållen för grovt narkotikabrott. Hon anses vara den stora drogdrottningen i hela Filippinerna. Hon heter Leila de Lima. Och så det, narkotikabrotten är oerhört utbredd och de sträcker sig från högt upp i senaten ner till polismän som säljer droger som är inblandade i den här droghärvan. Och så har vi en kamp mot naturen också. Vi har fattiga bönder, fattiga människor som försöker bygga upp någonting. De försöker bygga upp ett hus, de gör investeringar. Och så kommer den här typen av supertyfoner som Haiyan som kom. Till vänster så ser vi en bild på vårt hus. Det här är tagen dagen efter tyfonen. Hela taket förstördes. Vi har fått upp det nu och många människor på Leyte mår bra. Men det var 90% av alla människor som tappade sitt hem under den tyfonen. 90%, det är väldigt många hus som förstördes. Och många människor, de har lånat pengar på det huset som förstördes. Så de måste betala för någonting som fortfarande var trasigt. så har vi jordbävningar. 2 veckor innan Haiyan så skedde det en jordbävning på Bohol, grannön till oss, där 600 personer tappade livet. Och vi kan se på bilden att det var en väldigt kraftig jordbävning. I år så skedde också en stark, kraftig jordbävning i Surigao, där 11 stycken människor miste livet och en stor del av infrastrukturen, flygplatsen, affärer förstördes. En projektskola som vi har haft också på MRDP förstördes också under den här jordbävningen. Så har vi nya naturfenomen som supertorka. Det kallas för El Niño. Den här bilden är tagen förra året i Cotabato, Mindanao. Och det leder till att brunnarna försvinner, de torkar ut. All gröda blir förstörd och boskapen dör. Och det var faktiskt hungersnöd i det här området under den här tiden och hungerkravaller. Och så har vi motsatsen på vintern då, så har vi La Niña, när det regnar alldeles för mycket. Och här ser vi en bild från januari i år när Cagayan de Oro, som inte ligger så långt ifrån Cotabato, hela staden blev översvämmad. Ni ser hur bilarna sticker upp där under vattnet. Så, jag tänkte be er om lite hjälp. Jag håller på att tappa rösten lite, men jag undrar om ni skulle kunna hjälpa mig att läsa Guds ord. Vi kan göra det tillsammans. Jag vet inte om ni brukar stå upp, eller har ni lust att stå upp lite grann? Så kan vi läsa det här. Vi läser från Lukas 4:18 tillsammans. 1, 2, 3. Lukas 4:18. Herrens ande. Han har sett. Jesaja 61:1. Kan ni säga det igen, den sista? De ska bygga upp. Okej, varsågod och sitt. Vem är det som ska bygga upp? Vem är det som bygger upp gamla ruiner? Det står så här. Vi kan gå tillbaka till just det. Det står så här, att ge de sörjande i Sion. Ge de sörjande i Sion huvudprydnad. De ska bygga upp. De ska bygga upp gamla ruiner. Vem är det som bygger upp? De sörjande. Kom igen. Halleluja. De ska bygga upp gamla ruiner. Då tar vi nästa bild. Och det jag märkte, jag satt med en sån frustration, för jag märkte att i församlingen i Filippinerna så är det på något sätt så vi tar emot Jesus, vi tar emot den andliga delen, men det är inte så mycket som sker med vår fattigdom. Och jag såg personer som har varit i församlingen i kanske 10 år, en del i 20 år, men frälsningen hade på något sätt ändå inte nått deras ekonomi. Och jag känner att Jesus säger, jag har kommit för att predika ett glädjens budskap till de fattiga. Och det är inte så svårt att förstå. Vad är ett glädjens budskap om du är fattig? Så jag frågade Alfred, han är 8 år och ganska smart. Så jag sa, what is good news to the poor? I think, Papa, it's that you no longer are poor. Okej, ja. Och det låter smart på något sätt. Och Det finns ett glädjens budskap. Vi har ett projekt som vi kan hjälpa människor med praktisk hjälp. Men och jag blev eld och lågor över det här. Nu ska vi gå och göra det. Ja, nu måste det vara ändring. Och så var det som att jag hörde Guds röst när jag läste det här stycket. Men har du inte missat någonting? Glädjens budskap för det fattiga. Så sen, jag har kommit för att förbinda förkrossade hjärtan. Och predika för dem som har en modfälld ande. För de sörjande. Och då börjar jag förstå att det är någonting innan den här fattigdomen bekämpas. Så är det någonting i hjärtat. Ett förkrossat hjärta. Fattigdom handlar om ett förkrossat hjärta. Och då tänkte jag, okej, jag måste fundera lite på vad säger Bibeln om förkrossade hjärtan. Och så kom jag över det här stycket i första Mosebok. Det var det jag stod. Och då stod det så här i den engelska översättningen. Det är Jakob. Om vi tar bakgrunden. Han har fått ett löfte av Gud. Han har fått ett starkt löfte av Gud. Och han har börjat samla ihop. Han har fått en familj. Men det sker en fruktansvärd tragedi i hans liv. Hans favoritson Josef dör. Han förlorar sin mest älskade son som var liksom hans favoritson. Och han hamnar i en djup sorg. Sen händer någonting annat. Han har varit rik. Isak var mycket rik. Och helt plötsligt så finner han sig i hungersnöd. Han är så fattig att de inte ens kan få mat. Och han sänder iväg sina söner till Egypten. Och de kommer tillbaka med riktigt goda nyheter till honom. Och så här står det i Bibeln. Och de berättade för honom. Josef lever än. Och han är härskare över hela Egyptens land. Det är ganska goda nyheter, va? Om din favoritson har dött. Men det står. Och då blev han alldeles lamslagen. Och han kunde inte tro dem. Det är svårt för människor som sörjer att tro på de goda nyheterna. Ni kanske har varit med om det någon gång också. Ni har fått starka löften från Gud. Och helt plötsligt så har ni haft besvikelse efter besvikelse. Och så står det någon sån här positiv Stefan-typ och säger och läser från Bibeln goda nyheter. Och säger, no. Det står så här, i den engelska översättningen så står det så här, hans hjärta var bedövad. His heart became numb. Har ni varit hos tandläkaren någon gång och fått en så här? Och ni försöker att känna någonting. Och så kan det faktiskt ske med hjärtat. Om du blir besviken gång efter gång efter gång, hoppet släcks gång efter gång efter gång, så är det som att gå till tandläkaren och få en injektion i hjärtat. Och det reagerar inte längre på de goda nyheterna. Men titta här vad som händer. Men när de talade om för honom allt vad Josef hade sagt till dem, och när han såg vagnarna som Josef hade skickat för att hämta honom, då fick deras far Jakob nytt liv. Och Israel sade, det räcker. Min son Josef lever än, och jag vill ge mig av så att jag får se honom innan jag dör. Se vad som hände när de började lyssna på Guds ord. De hörde vad Josef hade sagt. Det hände någonting inom oss när vi hör Guds ord predikas. Och jag tror att Josef är en gammaltestamentlig bild av Jesus. När de hörde Jesu ord genom Josef så började någonting hända. Men det var någonting annat också som skedde. De såg vagnarna. De såg det positiva vittnesbördet. De såg välsignelserna trilla in. De såg ett positivt vittnesbörd i församlingen. Och då hände det någonting i hjärtat. Och då säger han, det räcker. Nu tror jag. Nu tror jag. Det finns en annan historia också. En annan berättelse i första Moseboken. Och det är slavkvinnan Hagar. Och hon var Abrahams älskarinna. Eller extra fru. Och hon födde en son. Hon blev stolt i hjärtat och började skryta inför Sara. Och Sara sa, nu ska du skicka bort henne. Det här räcker. Det här kan vi inte ha längre. Och Gud han sa till Abraham, lyssna på Sara. För det är inte hon, det är inte Ismael som ska ärva. Skicka ut dem. Och det Abraham gjorde var att han fyllde upp en lädersäck med vatten och gav till Hagar, och så skickade han ut dem i öknen. Och så står det så här i Bibeln att när vattnet i lädersäcken hade tagit slut så övergav hon pojken under en buske och gick och satte sig en bit bort på ett bågskotts avstånd och tänkte, jag orkar inte se på när pojken dör. Och där satt hon en bit bort och grät högljutt. Och då Gud öppnade hennes ögon och hon fick syn på en brunn med vatten. Och hon gick dit och fyllde sin lädersäck med vatten och gav pojken att dricka. Tänk på vad det står här i texten. Det står inte att Gud mirakulöst gjorde en grop i jorden som det började flöda vatten ur. Hagar sitter bredvid dopgraven. Hon sitter bredvid vatten med en tom lädersäck. Hon är van att Abraham fyller på den här lädersäcken. Hon sitter precis bredvid vatten. Men hon är så blind. Hon kan inte se det. Det står, det behövs faktiskt att Gud öppnar folks ögon. Och jag tror faktiskt det är så att det är någonting som händer hos en fattig människa. En slags andlig blindhet. Att allt man kan se är problem. Man kan sitta precis bredvid en dopgrav med vatten och allt man ser är öknen. Trots att ens pojke sitter och dör under ett träd precis, så är man helt förblindad för de resurser och möjligheter som finns precis bredvid oss. Och därför tror jag att vi behöver någonting mer. Kan vi läsa det här sista tillsammans, sista punkten. Det behövs mer än bara en praktisk humanitär insats till ett holistiskt problem. Och ni behöver inte läsa det sista. Det är alltså en stor frustration hos många. Tack så mycket. Hos många, speciellt local government units. De gör hjälpinsatser för de fattiga, men det räcker inte riktigt till. Det finns en slags, man talar om en fattigdomsmentalitet. Man talar om någonting som gör att saker har en tendens att gå tillbaka till det vanliga. Efter paraden, när man har haft den stora festen, så är det business as usual. Vi är lika fattiga, vi är lika miserable som vi var innan det här projektet skedde. Vad hände när Hagar hörde Guds röst? När Gud började tala till henne. Hagar, jag är den Gud som ser. Jag är den Gud som ser. Någonting hände. Ögonen öppnades. Den andliga blindheten försvann. Därför tror jag att det behövs någonting mer än att bara göra en praktisk insats. Jag tror att vi måste samtidigt dela Guds ord sida vid sida med de här humanitära insatserna för att verkligen kunna påverka människors liv. Det här är ett andligt problem, det är ett känslomässigt problem, det är ett socialt problem och det är ett fysiskt problem. Om vi bara gör fysiska insatser så kommer vi aldrig att kunna nå de fattiga i Filippinerna. Och det blev väldigt klart för mig när jag besökte fängelset i februari i år. Det här är Jerry, en före detta fånge som jag träffade på Ormoc City Jail för 9 år sedan. Han blev frälst. Han läste till att bli en pastor. Han har startat en församling. Och varje vecka så möter han fångarna på fängelset och predikar för dem. Och när jag följde med honom återigen efter 9 år så hade antalet fångar fördubblats. Mer än fördubblats. Och den här bibelversen kom till mig. Vänd den unge vid den väg han ska vandra, så viker han inte av från den när han blir gammal. Ordspråksboken 22:6. Och då förstod jag ännu mer tydligt vad projektet betyder i samhället. Nu ska ni få en chans också. Ni kan resa er upp, jag pratar längre. Och så ska vi läsa de här bibelorden tillsammans. Från Ordspråksboken kapitel 2. 1, 2, 3. Min son. Så att. Kvarligt. Vi läser lite till. Okej, stå kvar en liten stund. Jag vill bara kommentera om detta. Då ska du förstå vad som är rättfärdigt, rättvist och rätt. Vi har en kristen skola, en skola på kristen grund. Och vi fokuserar inte bara på att lära oss läsa, skriva och räkna. Det måste finnas någonting mer i undervisningen än bara det akademiska. Värderingar, att förstå vad som är rättfärdigt, att förstå vad som är rättvist, att förstå vad som är rätt, att vara en god kompis, att vara en god elev, att respektera andra människor är minst lika viktigt som att lära sig läsa och skriva. Och det kan vi se hos de två presidenter som sitter i fängelset, hos senator De Lima, hos borgmästaren som är högt utbildade. De är rika, de är framgångsrika, men de har helt missat det här. Vi fortsätter nästa bild. Den här sista, en gång till. Visheten. Varsågod och sitt. Oh, just. Jag glömde av. Alla projektdelar har ett andligt perspektiv, ett socialt perspektiv, ett känslomässigt perspektiv och det fysiska perspektivet. Oavsett om vi talar om hälsoundervisning, om vi har ledarskapsutbildning, om vi har jordbruk, vad vi än gör, så är det någonting mer än bara just den fysiska åtgärden. Och vi har en skola, en projektskola där det går många fattiga barn. Vi har 43 fadderbarn av 93 elever. Av dem är också ytterligare 17 är barn med funktionshinder som går på skolan. Och den här skolan ger dem en chans att få en mycket bättre utbildning än de skulle ha fått annars. Och de får en chans. Och nu ska vi se ett litet filmklipp. Och jag vill att ni ska lägga märke till de som håller inledningstal. De håller inledningsbön. Det är våra fadderbarn som kommer från de fattigaste av de fattiga. Och de är jättesmarta. Jag känner mig jättestolt att se hur de memorerar jättelånga tal. De är känsla och självförtroende. Står och talar inför hundratals människor på avslutningen. Varsågod.
To understand our lessons, for the divine wisdom that we be able to do what is right and wrong our actions. Thank you for helping parents by providing financially and physically. Thank you also for the teachers by using their lives to train us holistically and above all. Thank you for sending your son, Jesus Christ, to forgive our sins we commit. Oh Lord. our highly respected and RGP project director, Mr. Andreas Peterson, our school founder and school principal, Mrs. Laila G. Peterson, our school president, engineer, Fabricio M. Redolia Jr., FSV Foundation president, Pastor Lolito G. Caloyo, FSV staff, teachers, parents, guests, visitors, and to my fellow pupils, ladies and gentlemen, a pleasant morning to everyone. Today is our glorious and special day as a pupil. We might think that our studies are done, but not yet, because we will be entering another adventure next year. So at this moment, let's just sit back and relax as we witness our co-pupils as we participate and receive our awards. Once again, good morning and welcome to our 8 moving up exercise.
Visst var de fina, va? Vi fortsätter. Just det. Vem är det då är lika viktigt? Vem det är som delar de här goda nyheterna är lika viktigt som vad de goda nyheterna är. Och det är de sörjande som ska bygga upp och upprätta. Och glädjens budskap, det sprids bäst av de sörjande. Den här tjejen på bilden, hon heter Gigi, den här kvinnan. Hon var moderlös vid 13 års ålder. Hon har 3 misslyckade äktenskap bakom sig. Hennes sista man dog i en tragisk olycka med elektricitet. Hon har varit hemlös, hon har levt i extrem fattigdom. Hon är änka. Och hon är den som leder fadderverksamheten. Hon är den som har bibelstudier med föräldrarna. Hon förstår verkligen hur det är att vara fattig och växa upp under extremt svåra förhållanden. Ta nästa bild. Här har vi Rachel Ann. Hon växte upp i slummen. De hade ingen toalett. De hade mycket osanitära förhållanden. Hon fick möjlighet att gå färdigt sin sjuksköterskeutbildning. Och hon är den som undervisar både mödrar och hon undervisar community health på högstadiet också för eleverna där. Hon leder hälsoundervisningen. Ta nästa bild. Sir Ali. Han gick aldrig färdigt skolan. Han har levt i extrem fattigdom under en lång period. Men han har fått träning i ekologisk odling. Och varje år så kommer det hundratals människor att bli tränade av Sir Ali. Han besöker också byarna och när han kommer så säger de Sir Ali nu för tiden. Och ibland så blir han inbjuden till universitetet av professorerna. Och de professorerna de sitter och lyssnar på Ali när han delar sina erfarenheter om ekologisk odling för dem. Och han är väldigt populär bland dem. Och nu sist när vi hade bibelstudien så ringde hans telefon och då var det senator Villar. Cynthia Villar som ringde och sa att ja, jag har hört så mycket gott om eran farm och jag skulle vilja bygga ett klassrum för er där. Så han hänger med senatorer och professorer men har aldrig gått färdigt skolan. Det kan man säga om en slags social uppryckning på något vis. Så det tycker jag är ett fantastiskt vittnesbörd. Så har vi Pastora Fe. Hon gifte sig som 16-åring. Hon levde i fattigdom, extrem fattigdom under större delen av sitt liv. Hon tog sitt high school-diploma förra året. Hon gick på Komvux och lyckades skriva in så go Fe. Hon har 4 barn, 4 barnbarn och hon betjänar familjer ute i slummen. Hon åker ut till de allra fattigaste i Isabel. Det här som vi ser på bilden är en folkgrupp som heter Bajaus. Det är ett båtnomadfolk som är muslimsk till att börja med. Och de lever i extrem fattigdom. Barnen går inte i skola, de tigger. Och föräldrarna, de gifter sig väldigt tidigt vid 15 års ålder. Och det här är en kvinna som kan betjäna dem och förstå hur det är att växa upp under sådana förhållanden. Hon tar också med sig Alfred och de andra ungdomarna till slummen och de får hjälpa till att dela ut mat och dela bibelberättelser och det är väldigt kul att se hur de sprider hoppets budskap. Vem det är som delar hoppets budskap. Vi har också ett exempel på en föräldralös flicka som heter Laila Pettersson. Som får vara med och starta en skola för fattiga barn. Det tycker jag är väldigt fantastiskt. Och jag tror att det är precis rätt person att kunna starta en sån här skola. Som verkligen förstår hur det är att växa upp under fattiga förhållanden. Det här tycker jag är en fin headline. Knarkare leder missionsarbete. Det skulle vara på Vasabladet imorgon. En före detta missbrukare som har levt större delen av sitt vuxna liv i drogmissbruk möter Jesus och får bli upprättad och sen får ge hopp till andra människor. Leda ett missionsarbete på Filippinerna. Det tror jag är riktigt goda nyheter. Och sist som jag besökte på fängelset så kunde jag dela det här budskapet att det är tron på Jesu namn som har gett den här mannen kraft. Som ni nu ser. Det är tron på hans namn som har gett honom full styrka och full hälsa. Och det är någonting som ringer i öronen på de här fångarna. Och samma med Jerry också. Före detta rånare, före detta missbrukare. Han kan komma dit vecka efter vecka och vittna om jag har en familj, jag har ett hopp, jag har fått ett nytt liv. Och det är någonting väldigt spännande och fantastiskt. Nu ska vi se en film som sammanfattar missionsarbetet på Filippinerna.
There is strength within the sorrow. There is beauty in our tears. And you meet us in our mourning with a love that casts out fear. You are working in our waiting. You're sanctifying us. When beyond our understanding, you're teaching us to trust. Your plans are still to prosper. You have not forgotten us. You're with us in the fire and the flood. You're faithful.
This is the top diseases in all the teenagers. Especially, I have the experience in Thailand for 60 years, and it's very alarming. And it's so quite sad that one of my students in Thailand passed away because of this HIV.
Okay, I'm so excited to wait for Thursday for this training. And I learn a lot of things, especially in doing church planting.
And I'm so happy, I'm so thankful also for Brother Andreas, my friend. He's really supporting me, his prayer, and a lot of strategies that I learned in this material.
You surround and you uphold me. Promises are my delight.
It's the forward that loses his soul. Hello.
Come and change me.
Come and change me.
I need you, God.
I need you, God.
Slutligen så vill jag säga det här. Det finns ett bibelord där det säger att Guds rika hemlighet, någonting tror jag det står. Och det är Kristus i oss. Och det här tror jag är Guds plan. Är att ta människor som lider, som sörjer. Och ta tag i dem, lyssna på deras sorg, upprätta dem. Och sen göra dem till ett glädjens budskap. Det är de här som får, de sörjande som får gå ut med glädjens budskap och bygga upp. Och det är oss som sitter här, vi alla som sitter här, vi kan gå ut och ge ett glädjens budskap till de fattiga. Och jag skulle vilja säga så här att ni kan hjälpa till, ni hjälper redan till och jag vill tacka jättemycket för det ni gör. Men jag vill efterlysa lite experthjälp på skolan. Någon som har lärarutbildning eller som är lärare, som är rektor eller någonting och så kan tänka sig att komma och göra en insats hos oss. Någon som har erfarenhet att jobba med de här barn med särskilda behov eller barn med funktionshinder. Det skulle vara jättegivande om ni kunde komma till oss och spendera lite tid med oss och utarbeta program som vi kan implementera på skolan. Det är någonting som vi verkligen ropar efter. Om ni kan komma och hjälpa oss. Om ni är intresserade av att göra en volontärtjänst hos oss, ta kontakt med Stefan eller med FSPM så kan vi planera för att ta emot er. Vi kommer nästa år, 2018, så kommer vi ta ett års uppehåll i vår missionstjänst. Vi kommer att spendera ett år i Sverige för att komma in i socialförsäkringssystemet. Men vi tänker inte ge upp helt och hållet, utan vi siktar på att åka tillbaka till Filippinerna efter det. Och sen kommer vi förmodligen att, det ser ut som att vi kommer besöka er varje år. Vi kommer hem en gång per år, så vi kommer förmodligen i april varje år så kommer vi besöka er igen och ge färska nyheter. Ja. Och när vi då kommer tillbaka, vi har redan börjat lite, men vi siktar på att grena ut oss lite. Vi tror att det vi har gjort på ön Leite här, som är lite där till höger, det är ett frö som har vuxit upp. Och nu ska vi ta frukten av det här och skörda fröna därifrån och sprida ut över hela den här öngruppen som ni ser i mitten på Filippinerna som heter Visayas. Och vi börjar röra oss, vi ska åka till Bohol i november och ha ledarskapsträning. Kenneth Grönros kommer i september och tränar oss, han har en training of trainers med oss. Och sen så ska vi åka ut och dela ledarskapsutbildningen. Och jag hoppas att vi kan se liknande projekt startas i Bohol, i Cebu, i Negros, i Iloilo och på Samar. Och det är dit vi siktar. Och det vill vi att ni är med och ber för. Ni fortsätter att satsa och ni kommer att hjälpa till också och gör volontärtjänster hos oss. Och står tillsammans med oss. Nu i år när vi har etablerat den här skolan för barn med särskilda behov eller barn med funktionshinder. Så vi siktar på att börja bygga ett hem för utkastade ungdomar som av någon anledning har blivit förkastade av sina familjer på grund av att de känner att de inte har kapacitet att ta hand om dem. Det handlar om en kille som jag pratat om tidigare som heter Junior som har haft psykiska problem. Så och han blev faktiskt inlåst i en bur under ett års tid. Men nu har vi räddat ut honom och vi vill att han ska få ett hem att bo i. Det handlar också om en tjej som heter Jane som också blev förkastad av sin familj på grund av att hon hade spetälska. Och den spred sig ända till benen. Han hade till och med spetsälska i benen. Och deras familj visste inte hur de skulle hantera det. Så hon befinner sig på en koloni för spetsälska nu i Cebu. Och ett av de rummen kommer att vara speciellt för henne. Men det finns flera många barn och ungdomar som har den situationen. Och vi vill göra ett hem för dem. Och vi tror att vi kommer att börja med det. Efter vi har byggt färdigt andra våningen som blir färdigt nu i sommar också. Andra våningen på skolan. Vi ska ha klassrum för fjärde, femte och sjätte klass. Och ja, det är lite där vi står nu. Så ni får jättegärna vara med och be för oss. Jag lämnar ut till Stefan.
Fantastiskt att få lyssna.